Det är för mycket fokus på spelet och vem tar vem och kommer man klara 4%-spärren eller inte. Det är väldigt mycket fokus på det i valrörelsen.
Det politiska landskapet skiftar dramatiskt över tid, men 4%-spärren till riksdagen består.
Kristdemokraterna var i fokus i flera val i rad. Miljöpartiet har också legat illa till. Nu är allt fokus på Liberalerna.
Stabil nästan som en naturlag ligger 4%-spärren där och är med och avgör Sveriges politik. Men varför just 4%?
Det finns ingen magisk tröskel för vad som är rätt och fel och var man ska lägga den här röstspärren någonstans.
Det finns ingen vetenskapligt svar. Det är en värdekonflikt.
Vetenskapsradion om en av alla spelregler som styr. Och hur skulle vi annars ha det? Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg. 4%. Tänk dig en skolklass med 25 elever. Där skulle alla få en röst och kunna vara med och bestämma. Men öka på klassen med bara en elev och bilden förändras.
Plan 7.
Någonstans måste man väl sätta en spärr, en undergräns. Eller? Varför har vi ens en 4%-spärr?
Vi införde den när vi gick från att ha en tvåkammarriksdag till en enkammarriksdag. En stor reform precis i slutet på 60-talet, början på 70-talet.
Jan Theorell är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Det handlar om att hålla småpartier ute från riksdagen och undvika att man får en fragmenterad riksdag. Det finns ingen naturgiven gräns. Olika länder har satt olika sådana här spärrar och designat det på olika sätt.
Ja, 4%-spärren har inget med vetenskapliga uträkningar att göra, utan bygger på politiskt kalkylerande. Där det demokratiska värdet av proportionell representation vägs mot att kunna få till effektiva, handlingskraftiga majoriteter och regeringar. 4%-spärren är en kompromiss från 1968.
Så här var det. Socialdemokraterna på den här tiden ville ha spärren så pass låg så att Vänsterpartiet fortfarande skulle kunna komma in i riksdagen. För att Vänsterpartiet räknade man ju med, även om de inte kanske nödvändigtvis alltid stödde en socialdemokratisk regering, skulle i alla fall aldrig medverka till bildandet av en borgerlig regering. På den borgerliga sidan, och då är det framförallt Folkpartiet vi pratar om, för det var det största borgerliga partiet då, så ville man istället ha spärren så pass hög så att man undvek att Kristdemokraterna, eller Kristdemokratisk samling som de hette på den tiden, skulle komma in i riksdagen, för det ville man ju inte se på den sidan. Och då var det lite fram och tillbaka i förhandlingar och sedan så landade man till slut på 4%.
Och så där 50 år senare så är bilden väldigt annorlunda.
När det gäller vilka partier som ligger nära den här spärren och kan komma in respektive åka ut. Ja, men den fungerar ju i princip på samma sätt.
Inför varje riksdagsval pratas det mer eller mindre om 4%-spärren. 2026 är den synnerligen relevant eftersom Liberalerna ligger klart under 4% väljarstöd enligt flera olika opinionsinstitutsmätningar. Det finns ingen stark debatt, högljudd opinion eller samlad partilinje i Sverige för att ändra den 4%-spärr som kompromissades fram 1968. Även om det lämnas förslag på förändringar då och då. Under 2025 till exempel föreslog en riksdagsledamot från Sverigedemokraterna att spärren skulle höjas till 5%, medan en partikollega föreslog en sänkning till 2%. Konstitutionsutskottet föreslog avslag på bägge motionerna. Och att 4%-spärren ligger där val efter val så stabilt beror oftast på det här.
Det finns ganska goda, just strategiska, man kan kalla det cyniska skäl. Men alltså att de partier som vinner på de nuvarande valsätten, hur de än ser ut, är ganska angelägna om att behålla dem.
Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Och ser man till då det svenska valsättet, 4%-spärr eller proportionalitet överhuvudtaget, så finns nog inga riktigt seriösa diskussioner om att ändra det. Och de olika sidorna, blocken, de skulle nog förmodligen ha svårt med den interna sammanhållningen om vi började driva den här frågan.
Ja, för att föreslå en förändring åt något håll blir en väldigt politisk handling. Socialdemokraterna ville ju på 60-talet ha en låg spärr till riksdagen för att garantera att stödpartiet till vänster, idag V, då VPK, kom in i riksdagen.
och de borgerliga ville stoppa KD, då KDS från att komma in och splittra upp borgerligheten. På samma sätt skulle en ändring av spärrnivån idag rent krasst bero på att man antingen vill få in eller stänga ute något annat parti, säger Jonas Hinnfors. Och det är en riskfylld strategi.
Varje regelförändring skapar ju nya, så att säga, i någon mening förlorare och vinnare. Och partierna måste så börja förhålla sig till det. I alla sådana här förändringar handlar det också om, okej, vi gynnas av det nu. Men vad händer i ett framtida läge? Kommer vi missgynnas då? Så all sån här cynisk kalkylerande kan ju slå tillbaka.
Det finns ett värde i att man håller sig till spelreglerna. Och att ändra det här, det skulle ju kräva en ändring av grundlagen.
Professor Jan Theorell igen vid Stockholms universitet.
Jag tror att det ligger i sakens natur att det här är någonting som är svårt att ändra i praktiken. Det måste byggas upp någon slags opinion för att det är verkligen dysfunktionellt för att man skulle vilja göra det. Och jag ser inte den opinionen.
Men om man nu vill ändra spärren uppåt eller neråt, eller rent av ta bort den helt, vad är det man stör sig på?
Det ska jag säga två saker. Det ena har att göra med hur partierna beter sig, och det har att göra med att ett parti som hamnar nära spärren måste lägga väldigt mycket tid och fokus på att uttala sig i regeringsfrågan och ta ställning och tänka strategiskt i den. Att Liberalerna till exempel ändrade sig i frågan om man ville släppa in Sverigedemokraterna i regeringen eller inte, det går ju direkt att koppla till 4%-spärren. Det hade man nog inte gjort om det inte vore så, för att man på det sättet tror att man får stödröster. Och där har du då den andra sidan, att det skapar ett fokus bland väljarna på att inte rösta på kanske det parti man tycker bäst om, eller det parti som har den politik man tycker bäst om, utan på ett parti som man bara vill se till inte ska åka ut för att man på det sättet ska få den regering man vill ha. Så att man kan säga att det uppmuntrar folk att rösta taktiskt istället för utifrån var de egentligen står politiskt. Om du tog bort den helt, då skulle man ju inte kunna räkna ut på förhand hur mycket man behöver, så att säga. Så då skulle ju incitamentet för att rösta strategiskt helt försvinna. Det kommer alltid finnas ett inslag av att partier som är pyttesmå, kalankapartier som vi brukade kalla dem, det finns alltid en risk för att det kommer att vara en bortkastad röst. Men mindre partier kommer ju vara lättare att rösta på, de kommer också skulle också få representation i riksdagen om man tog bort spärren.
4%-spärren är inget stort debattämne, konstaterar Jan Theorell. Men den kan förstås avgöra vilken sida som vinner ett val. Demokrati designas på olika sätt i olika länder. Och om man tycker att Sveriges modell med 4%-spärr är bra eller dålig?
Det beror på vad det är man vill uppnå. Det är olika värden som står mot varandra här. Inte få in för många småpartier. Någon som följde dansk politik i våras till exempel kunde notera att i danska folketinget så har man 12 partier. Många av dem är väldigt små, och det är ju en effekt av att Danmark har en lägre spärr än Sverige. Så det är säkert någonting som skulle bli ett resultat. Å andra sidan kan man ju tycka det är orättvist då att ett parti, ta Feministiskt initiativ, de hade ju över 3% i valet 2014 men fick ändå inga mandat i riksdagen. Så att det beror på vad det är för någonting man vill uppnå. Man vill ha ett stabilt partisystem som kan bilda starka regeringar, eller om man vill ha rättvis representation av vad väljarna vill ha.
Skulle man kunna säga att ju lägre spärr, desto mer demokratiskt någonstans, men samtidigt ställer det högre och högre krav på den här svåra konsten att kompromissa och komma överens?
Inte nödvändigtvis mer demokratiskt, utan bara demokratiskt på ett annat sätt. För man skulle också kunna säga att få stabila regeringar, det är ju också ett demokrativärde. Så det handlar bara om vilka demokrativärden det är man vill uppfylla. Varje lands valsystem har liksom vuxit fram över tiden, och man fattar många små beslut, och över tid så har det liksom skapat just det valsystem man har. Så att även om det finns stora likheter mellan olika familjer av valsystem, så kan man säga att varje lands valsystem är unikt.
Inom EU ligger den högsta spärren till nationella parlament på 5%, och den lägsta spärren, ingen spärr alls, finns i Nederländerna och i ett av våra grannländer.
I Finland har man ingen nationell röstspärr, utan där, och man räknar inte heller samman rösterna på nationell nivå. Däremot finns det naturliga spärrar i varje valkrets som har att göra med hur många mandat det finns att dela ut.
Åsa von Schultz är professor i allmän statslära vid universitetet i Helsingfors. En skillnad mellan Finlands och Nederländernas valsystem är att i Nederländerna finns inga valkretsar. Alltså geografiskt avgränsade områden med ett bestämt antal mandat att konkurrera om. Resultatet, ett parlament med 15 partier. I Finland däremot finns valkretsar, men strävan efter god geografisk representation gör det istället svårt för små partier att ta mandat i valkretsar där det finns få mandat att dela ut.
Vi har ett klassiskt exempel från ungefär 15 år tillbaka där partiledaren för de gröna, motsvarande Miljöpartiet, ställde upp i norra Karelens valkrets. Hon fick flest personröster i hela valkretsen och partiet fick, om jag minns rätt, ungefär 10% av rösterna. Trots det så fick de gröna inte ett mandat i denna valkrets och därmed blev partiledaren inte invald i Finlands riksdag.
De forskare på svenska universitet som jag intervjuar tror att 4%-spärren till Sveriges riksdag kommer att finnas kvar också 50 år framåt. Åsa von Schultz däremot tror att någon form av revidering av det finska systemet kommer att ske framöver för att undvika fler exempel liknande det hon just gav.
Det kan innebära att man slår ihop fler valkretsar. Man har redan gått in för detta i tidigare omgångar, eller att man inför utjämningsmandat. Men jag tror nog snarast att det här med att slå ihop valkretsar för att få större enheter och fler mandat i varje valkrets är det som man kommer att gå inför. Men det kommer ta tid och det kommer vara smärtsamt och svårt för partierna att komma överens om en sån här reform.
Men om det finns en allmän uppfattning bland många att det är inte är så optimalt det här, då blir det ju kanske lättare. I Sverige är det ju mer så här att den som föreslår en förändring av 4%-spärren, där hittar man ju lätt ett politiskt motiv, liksom att antingen få in någon eller stänga ut någon.
Ja, men det gör man i Finland också.
Åsa von Schultz nämnde att Finlands valsystem inte har utjämningsmandat i sitt proportionella valsystem. Det har däremot Sverige. När riksdagens 310 fasta valkretsmandat har delats ut till de partier som passerat 4%-spärren, då återstår utjämningsmandaten där man slår ihop hela Sverige till en valkrets och fördelar 39 mandat till, så att slutresultatet blir en riksdag som så proportionellt som möjligt motsvarar väljarnas röster.
Problemet med systemet är att man både vill ha det helt rättvist mellan partier och så vill man också ha det rättvist mellan olika delar av landet.
Svante Linusson är professor i matematik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Så man har ju då fasta mandat så att Gotland ska få sina 2 riksdagsledamöter, Jämtland får 4 och sådär. Då har man ett system sedan 1967 med fasta mandat som delas ut lokalt. Och sen så utjämningsmandat som glas ut för att jämna ut det hela. Och man kan säga att det fungerade bra än att när vi hade 5 partier i riksdagen. Nu har vi 8 partier i riksdagen. Och då har det blivit så att utjämningsmandaten har inte riktigt räckt till för att jämna ut.
Och i valet 2010 skedde just detta.
Vissa partier fick lite för många mandat. Och några fick lite, något, 1 eller 2 mandat färre än de skulle haft. Och eftersom det var väldigt jämnt i valet 2010 så blev det väldigt stor uppmärksamhet kring detta. Och det tillsattes då en vallagskommitté som skulle se över det. Och där blev jag då en expert som jag hjälpte dem att designa om vårt valsystem. Så från och med 2018 så var det ett nytt system där man är garanterad att slutresultatet blir helt proportionellt i riksdagen för alla partier som kommer över då 4%-spärren.
Professor Svante Linussons speciella intresse för matematikens bidrag till valsystemets viktiga teknikaliteter kommer sig av att han själv också är politiker, Centerns tredje namn i Stockholms stad. Men samtidigt som han sedan 2018 är nöjd med hur den proportionella representationen räknas fram i riksdagen ser han en inkonsekvens i spelreglerna för lokalpolitiken. Medan det skulle krävas en grundlagsändring, 2 omröstningar i riksdagen med ett val däremellan för att ändra på 4%-spärren dit, kan numera kommunfullmäktigeförsamlingar genom att besluta om att ändra valkretsindelningen i kommunen påverka om spärren dit blir 2 eller 3%.
då kan ju den tillfälliga majoriteten i kommunfullmäktige kan bestämma att vi ser att motståndarsidan har ju ett litet parti här. Om vi höjer då spärren från 2-3% så kan vi hindra dem från att komma in. Eller tvärtom då.
Läget som det är nu då, stör det dig som matematiker eller som politiker?
Både och. Det är en osnygg princip.
Ja, med en nedre spärr som stänger ute kan varje procent hit eller dit vara avgörande. Proportionella valsystem gäller i Norden och principen står stark också i många EU-länder och i valen till EU-parlamentet. Men i till exempel Storbritannien och USA gäller personval och den kandidat som får flest röster vinner hela sin valkrets. Så hur annorlunda skulle världens demokratier styras om alla använde samma modell som Sverige? Professor John Theorell.
Det skulle bli störst skillnad i länder som inte ens har ett proportionellt valsystem. Så i Storbritannien till exempel, och det är lite intressant, de har nu fått en ny premiärminister som tidigare uttalat sig för att han vill ändra det brittiska valsystemet. Och då skulle man ju istället för att ha två stora partier som det ändå fortfarande är i det brittiska parlamentet och några små partier, det är mycket mer jämnt fördelat. I USA känner vi ju alla till att de i stort sett bara har två partier. Och det skulle också se helt radikalt annorlunda ut om de ändrade. Bland andra länders system så är det svårare att säga vad man lägger spärren skulle ha för effekt. Därför att det finns så många olika faktorer som påverkar det. Men skulle till exempel Danmark höja sin spärr, ja då skulle en del av de här små partierna försvinna. Så att det finns länder som går att jämföra där det skulle ha betydelse.
Det finns ingen magisk tröskel för vad som är rätt och fel och var man ska lägga den här röstbären någonstans.
Åsa von Schultz, ursprungligen från Halland, idag professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet.
Jag tycker egentligen att det är en ganska typisk svensk lagom, ett lagom system, en lagom kompromiss mellan det här med representativitet och styrbarhet.
I Finland då, som inte har den här spärren som vi har i Sverige, hur har det gått bakåt att bilda handlingskraftiga regeringar och majoriteter?
Finland har en väldigt lång tradition av konsensus i politiken. Under de senaste decennierna så har det varit väldigt enkelt att bilda regering, kan man säga. Vi har inga block i Finland, eller har inte haft i tidigare. Och det finns väldigt få låsningar i regeringsbildningen, eller har funnits väldigt få låsningar om vi går tillbaka. Nu är vi inne i en lite mer polariserande tid och det börjar vara lite svårare än vad det har varit tidigare. Men i relation till Sverige så kan man säga att alla är öppna för samarbete med alla och det brukar gå ganska enkelt att bilda regering.
Det låter ju som något många svenska politiker skulle välkomna. Vad är det som gör att Finland har lyckats så bra då, tänker du?
Helt enkelt flera saker som hänger ihop här. Det är en kultur som antagligen har uppstått delvis av det faktum att man har tre jämstora partier som måste på något sätt kunna samarbeta.
Så en konsensuskultur har växt fram, säger Åsa von Schultz, där tre jämnstora partier håller dörrarna öppna åt flera olika håll. Så exemplet Finland visar att det kan gå att få handlingskraftiga majoriteter och regeringar också i parlament utan någon formell procentspärr för småpartier.
Om vårt demokratiska system ska överleva och om vi ska ha en fungerande politisk arena, det kräver kompromisser i ett proportionellt valsystem och det är alla aktörer medvetna om. Jag förväntar mig att politikerna efter ett val har hållits kommer att kunna finna vägar fram till en hållbar regering i Sverige men i övriga nordiska länder också eftersom vi har en tradition av att vilja komma överens.
Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström och jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.